Hur många av er som är här i tältet idag har drömt i natt? Får se. Hur många har drömt? Ja, det är en absolut majoritet här. Och ni som inte räckte upp händerna har drömt fast ni inte kommer ihåg det. Det är nämligen så att normalt så drömmer alla människor så fort vi sover. Och drömmar är väldigt nyttiga, sägs det, för vårt psykiska välbefinnande. Men säkert har du vaknat någon morgon och satt dig fundersamt på sängkanten och undrat vad den där konstiga drömmen du hade egentligen kunde ha betytt. Eller du försöker komma ihåg vad du har drömt. Du vet att det var någonting spännande jag drömde i natt. Men hur man än anstränger sig så är den precis bortflugen. Alla människor drömmer. Alla människor drömmer vare sig de är medvetna om det eller inte. Och oftast så drömmer vi väl, eller så glömmer vi väl vad vi har drömt. Men det händer väl ibland också att vi kommer ihåg mycket tydligt drömmar som vi haft. Kanske du kommer ihåg drömmar som du har haft i din ungdom. För många, många år sedan står det helt klart för dig vad du drömde den natten. Jag vet om sådana drömmar som jag kan peka tillbaka på och berätta i detalj. Det är inte många, men jag drömmer flitigt. Jag behöver bara lura in några minuter sådär, så genast har jag en dröm på gång. Och oftast väldigt roliga drömmar, måste jag säga. En av de mest tjusiga drömmarna jag har, det är att jag drömmer att jag är Stålmannen. Och inte just styrkan och det där i och för sig, men just att få segla omkring som ett flygplan, alltså över berg och skogar och sjöar och dalar. Det är så vackert. Och jag drömmer då i färg, vad är fyrfärg? Annars drömmer man ju oftast i svartvitt. Jag vet inte vad du har för specialitet, men vi lever ju i färg-tv-ålderns tid, så du borde nog övergå till färgdrömmar du också. Men det bestämmer man inte själv. Ibland så ringer väckarklockan mitt i den mest spännande och mest behagliga dröm, och man förargas och man försöker somna om och koppla på drömmen igen. Ibland går det bra. Jag brukar drömma lite grann så där i vad heter det, man... Ja, fortsättning följer. Nästa natt, eller? Ibland så vaknar jag alldeles svettig av det som vi kallar för mardrömmar. Har du haft någon mardröm någon gång så vet du hur fruktansvärt obehagligt det kan vara. Man rullar ut för ett tak och så når man kanten och så en hisnande känsla innan man just slår i gatan och så vaknar man. Eller som jag brukar drömma när jag var mindre, en ilsken ko som jagade mig över en äng. Och jag sprang allt vad jag förmådde fram till taggtrådstängslet. Och just när jag skulle försöka ta mig över så var kon framme där för att sätta hornen i mig, och så vaknade jag. Nu är mina mardrömmar av lite annat slag som jag inte ska berätta. Men det här med drömmar är väldigt intressant. Och det har varit ett intressant samtalsämne i alla tider som människor intresserat sig för sina drömmar. Och man har berättat det här för varandra. Och det har ju också kommit under vetenskaplig belysning. Som ni vet så bygger psykoanalysen från Freuds dagar väldigt mycket på just drömtydning. Och man utgår från att drömmar i stor utsträckning är kamouflerade önskeuppfyllningar. I drömmen så tillåter vi oss det förbjudna. Det finns inga hinder där, man har kopplat ifrån den medvetna spärren och man kan tänka fritt, så att säga. Men det kommer också upp förträngda, ouppklarade konflikter, aggressioner. Man kan uppleva ångestfyllda, aggressiva handlingar i drömmar som man inte skulle orka tänka på om man vore i vaket tillstånd. Men också såna här outtalade önskningar. Eller sånt som man har sysslat med dagen innan. Eller kommer att syssla med nästa dag. Man drömmer om det. Jag kommer ihåg hur jag hade svårt att sova de nätter. De första dagarna jag ett sommarlov hade jobbat på en handelsträdgård och rensa rabatter. Rätt vad det var så satt jag där i sängen och skrapade på lakanet. Och rensa och rensa. Och jag blev så arg på mig själv. Du, det är natt nu. Lägg dig ner och sov. Och jag la mig ner och sov. Men rätt vad det var så satt jag där och rafsade igen. Det hade jag hållit på med hela dagen och jag kunde inte koppla av riktigt på natten heller, utan jag fortsatte att rensa. Ja, jag är säker på att om vi skulle ha tid så skulle vi kunna berätta för oss de mest fantastiska drömupplevelser här i eftermiddagen. Men nu ska vi tala om en annan dröm. Nebukadnessar, som vi introducerade oss till igår, var i detta avseendet en högst mänsklig konung. Han var det fantastiska världsimperiet Babyloniens härskare. Detta imperium som sträckte sig från Indiens gränser i öster fram till Medelhavet i väster, ner till Egypten och in i mindre Asien, nuvarande Turkiet i väster. Ett otroligt imperium. Men han var en människa. Han drömde drömmar på nätterna. Ja, han hade, står det i andra kapitlets inledning, sådana drömmar att han blev orolig av dem. Så att han låg sömnlös om nätterna och nästan inte vågade somna, för han var rädd att de där hemska drömmarna skulle komma tillbaka igen. Och den här upplevelsen hos dåtidens mäktigaste man, det är upprinnelsen till de händelser som utspelar sig i det här andra kapitlet. Ni som var med igår vet att vi introducerade oss till den här boken, Daniels boken, som inleddes med att beskriva hur den babyloniske konungen Nebukadnessar, alltså i första kapitlets första vers, belägrade Jerusalem 606 före Kristus, och hur han i den här första deportationen av judar bort ifrån Judeen och Jerusalem till Babel förde med sig ynglingar av konungslig släkt och förnäm börd. Och av de här ynglingarna tog han ut åt sig en särskilt liten elit, ja, vi vet inte om den var så liten, men kanske några hundra, kanske ett tusental, som han utsatte för 3 års järntvätt i den kaldeiska undervisningen. Och han avsåg att utbilda de här ynglingarna för sina egna behov, att göra dem tjänliga för Babels hovs tjänster. De kanske var i 14-15 års åldern när de började den här utbildningen. Och då uppmärksammades vi särskilt på 4 av de här judiska ynglingarna: Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Det var endast 4 som utmärkte sig och som vågade skilja sig från mängden. Visserligen hade man bytt namn på dem för att försöka få dem att glömma bort sin gud, Israels gud. För alla deras namn som slutar på antingen ändelsen J-A eller E-L associerar till Israels gud, Elohim, eller Jehova, J-A. Och vi talade igår om vad de här namnen kanske mera i detalj betydde. Men trots att man på det här sättet förändrade deras namn och gav dem en utbildning som ofta låg i strid med Gamla testamentets uppenbarelse, så stod de här ynglingarna trogna sin överlåtelse till Gud. Och speciellt sattes den ju på prov när de erbjöds att äta konungens mat, som var i första hand ägnad av gudarna, de babyloniska gudarna. Och att delta och äta av den maten var ett sätt att erkänna de babyloniska gudarna. Och därför så står det om Daniel i vers 8 att han lät sig angeläget vara att inte orena sig med den babyloniska konungens mat. Utan ja, Gud ledde det så att de på ett förundligt sätt slapp att äta maten, och med hjälp av annan kost ändå lyckades väl behålla sin hälsa och dessutom lyckas bättre med sina studier. Det här var alltså en tid då hela Israel var under Guds dom, bortförda i fångenskap, det vill säga inte hela folket ännu, utan det var liksom den första deportationen. Den andra skulle snart komma, med den slutgiltiga 586 före Kristus. Men det här är alltså upprinnelsen till den tid då Gud tar ut Daniel som sitt redskap. Den här tragedin i Israels historia är den tid då Gud tar ut åt sig ett redskap för den tid som judarna skulle vara i fångenskapen, och genom Daniel ge åt detta folk en skatt, en uppenbarelse som skulle kunna vara vägledande för dem och ge dem tröst mitt i en tid av betryck och fångenskap. För Gud var inte färdig. Guds plan hade inte upphört för att de nu gick i fångenskap. Den skulle gå vidare, och genom Daniel så kommer Gud att uppenbara fantastiska profetior som också har med vår tid och vår tidsålders avslutning att göra. Därför är det väldigt intressant att studera Daniels bok, även om det är lite svårt. Ja, mycket svårt. Vi får se om vi klarar av det något sån här. Men för de här pojkarna så var det här yttre trycket, vad kamraterna gjorde, alla andra åt av maten tydligen, det säger lite grann om förfallet också det i Juda. Föräldrarna hade inte varit så noga med att överföra traditionen och undervisningen till sina barn. Det var bara 4 pojkar som stod fast i provets stund, långt borta från sina föräldrar och hemmen i Judeen och Jerusalem. Men Gud ärade deras lydnad. Han välsignade deras lydnad. Så gör alltid Gud. De som kompromissade däremot, det vill säga majoriteten som kompromissade och tänkte, ja, det är väl inte så noga, alla andra gör det ju och åt av maten, de försvinner bort på Bibelns blad. Du läser inte ett ord om dem. Det är alldeles tyst. De blev okänliga för Guds syften. Men Daniel och de här Hanania, Misael, Azaria, de återfinner du på Bibelns blad. Och genom de fyra pojkarna så uppenbarar Gud sin makt mer och mer. De kompromissade inte. De sökte inte kamraternas gillande i första hand. Vems gillande söker du i första hand? Din familjs, dina vänners, din pojkvän, flickvän, arbetskamrater. Förlorar de på att de sa nej, att de vågar säga nej i den här vardagssituationen? Nej, just därför lyckades de bättre. Och första kapitlet avslutar med att säga att Daniel fortfor att tjäna vid hovet, det vill säga det babyloniska hovet, ända in till konung Kores regeringstid. Och det var 70 år det. Kan du tänka dig det? Han var en ung grabb nu i 14-15 års åldern. Men på grund av sin trohet i det lilla, i en vardagssituation så enkel och så obetydlig till synes, där stod han fast vid vad han visste var rätt inför Gud. Och Gud välsignade hans lydnad och gav honom mer och mer förtroende, så att han blev en av detta världsrikes mest inflytelserika personer. Hela det babyloniska riket, han följde hela konung Nebukadnessars 40-åriga regeringstid. Han såg honom dö och stiga ner från tronen, så att säga. Han såg flera av hans arvtagare komma till makten. Men hela tiden var Daniel där i tjänst för Gud, i rikets högsta ämbeten, och även in i det persiska riket när det babyloniska riket lades i grus. Då var Daniel med. Och vi ska läsa om detta gripande kapitel, händelse i det femte kapitlet snart. Du ser, om du vacklar i det lilla, om du vacklar i det lilla, hur ska Gud då kunna anförtro åt dig det som större är? Sälj inte din tjänst för Gud genom värdelösa kompromisser. De här vågade stå fast vid sin bekännelse till himmelens Gud. De anpassar sig inte efter Babels livsfilosofi och den undervisning som de nu intog. Istället så blev de tjänliga för Guds syften. Det var väl knappast så att de var färdiga med sin utbildning när Nebukadnessar hade de här drömmarna. Ungefär 603 före Kristus så var deras treåriga studier nästan avslutade. Och tydligen så var det här en dröm som Nebukadnessar inte kunde komma ifrån. Han liksom kände på sig att det var någonting speciellt med den här drömmen. Det var ingen vanlig dröm. Han kunde inte skaka den av sig. Och när han lyckades somna så kom den tydligen igen, natt efter natt. Och han förstod att på något sätt så har det här kanske med mig att göra, och med mitt rike att göra, och med mitt rikes framtid att göra. Han blev orolig. Det var nämligen funderingar om hans rikes framtid som öppnade vägen för den dröm han nu haft. Han hade legat där på sin bädd helt naturligt och tänkt, hur ska det gå med mitt rike? Vilken konung gör inte det, mon tro? Hur ska det gå med mitt stora rike? Ska jag lyckas behålla, konsolidera det hela? Eller ska det falla sönder? Det blir honom ett så stort bekymmer att han inte längre orkar hålla det hemligt, utan sömlös natt efter natt så låter han till sist tillkalla alla sina spåmän, besvärjare, trollkarlar, kalder, står det i vers 2. Och det var hela den intellektuella eliten där i Babel, universitetsfakulteten och hela hans kabinett, rådgivare, alla de lärde, alla de vise som fanns till hans förfogande, alla hans rådgivare och andra experter. Experter inom olika vetenskapsgrenar på den tiden: astronomi, historia, skriftforskning, det var särskilt kaldéerna, och naturkunskap, men också, lägg märke till, spåmän, besvärjare, trollkarlar, det vill säga astrologer och spåmän och sådana som hade med trolldom att göra. Så man erkände de okulta makterna vid sidan om de rent, ska vi säga, vetenskapliga. Man blandade samman detta. Och med okulta medel sökte man utforska hemligheterna. Och med okulta medel sökte man förstå och förutsäga framtiden. Med hjälp av stjärnbilder försökte man förutsäga vad som skulle ske. Ja, det där är ju ingenting nytt. Det är någonting väldigt gammalt, men det är heller ingenting som förvånar oss idag, märkligt nog, som lever nu 2500 år senare, eller 600 år senare. Astrologin florerar mer än någonsin, tror jag, i vårt land. Och vilken tidning håller sig inte med ett horoskop? Åtminstone ett. Och hur många läser inte detta? Ja, det är fler än du tror. Och det är fler än du tror som låter sig styras och tro. De tror på sina horoskop så till den grad att deras liv inställs på att uppfylla det som är sagt genom horoskopen. Särskilt om de får dem utsagda av professionella astrologer, och sådana finns det också gott om, även om du får betala en hel del. Det här är inne, det här är populärt i vårt land, så långt efter Daniels tid. Det är ganska märkligt. Jag fick på posten för en tid sedan från Det Bästa. Det är ju en mycket känd och kanske respekterad tidskrift som finns över hela världen. Ett erbjudande att köpa ett stort lexikon här, eller vad ska man säga, uppslagsverk som handlar om just det här. Vågar du ge dig in i det okända? Och här utmanas jag alltså att köpa den här litteraturen för att förstå mera om svart magi, om astrologi, om trolldom, om spiritism, om liv efter döden, om UFO och en massa såna här klärvoajanser och såna här fenomen som hör den okulta vågen till. Erbjuds jag köpa för jag vet inte hur mycket, men det var ganska dyrt också. Jag har absolut inget behov av det, men jag tyckte det var intressant att en modern tidskrift kan gå ut med sånt här erbjudande tydligen över hela världen då till sina läsare, även om jag just nu inte är det bästa läsare. Men de har min adress och de skickar ut reklamen. Jag klippte ur tidskriften Time, som är en amerikansk nyhetstidning. En sida som står om hur man har återigen inför tillbedjan av de gamla hedniska gudarna i Amerika, Pan, Isis och Om. Det är gammal egyptiska gudar bland annat, och det finns präster och prästinnor till de här gudarna i Amerika, vilka man offrar till och firar nattvard till och har heliga offerriter och måltider för att hylla de här gudarna. Och ni vet väl också att den gamla asatron har uppväxts i Norden, och att både i Sverige och Norge och Island och på Färöarna och vad det är finns sådana som samlas till tillbedjan och tror på de här makternas verklighet och räknar med det. Spiritism. Ur en veckotidning, svensk veckotidning, känd författarinna säger: jag träffar min döda dotter nästan varje dag. Och jag skulle kunna ge massor av såna här exempel som jag har samlat lite grann på här. Det här förekom i gamla Babel. Och det här var det man förlitade sig till när det gällde att förstå mystiska hemligheter och när det gällde att försöka få kunskap om framtiden. Man kände inte Bibelns Gud, den Gud som vet allt och vet alla hemligheter. Nu står hela den samlade expertisen där framför sin store konung, och han säger: jag har haft en dröm och jag är orolig. Jag kan inte sova och nu vill jag veta, vad är det jag har drömt och vad betyder drömmen? Han berättar alltså inte drömmen, utan han vill att de ska säga både vad han har drömt och vad drömmen betyder. Säkerligen visste han själv vad han hade drömt, annars skulle han ju inte vara så orolig. Men det verkar som att han ville pröva deras verkliga förmåga. Och genast står det då i vers 4 att en av talesmännen för den här skaran trädde fram till kungen och säger på arameiska: må du leva i vinnerligen och konung, men förtälj, berätta drömmen för oss, dina tjänare, så ska vi meddela dig uttydningen. Men Nebukadnessar står fast vid sitt oryggliga beslut. För honom betydde tydligen den här drömmen så otroligt mycket att han inte bara utan vidare ville utlämna den till godtycklig tolkning åt sina experter. Han ville vara säker på att de verkligen kunde handskas med det här. Och innan han kunde lita på deras eventuella tolkning, så ville han först se att de också kunde uppenbara vad han hade drömt. Det var liksom den garanti han ville ha för att han också skulle kunna lita på deras tolkning. Förstår du? Och han menar att om ni ger er ut för att kunna tolka min dröm, varför ska ni också inte kunna tala om den? Ni som står i kontakt med de olika gudarna som vi tillbeder här i Babel, ni som har sån makt genom er trolldom och er magik, varför skulle det vara så svårt för er att tala om vad det är jag har drömt? Här utmanas den okulta världens makter verkligen. Och han uttalar nu hotelser över dem om de inte lyckas med det här. Det står i vers 5 att om ni inte klarar av det ska ni huggas i stycken, lemlästas. Och det är helt i förening med de grymheter som Nebukadnessar kunde göra sig skyldig till. Hemmen skulle förstöras. Men, vers 6, omvänt, om ni lyckas med det som jag utmanar er, då ska ni erbjudas, då ska ni få skänker och förmåner, uppsatta platser tydligen i hans rike. Men helt tydligt så har Babels vise ställts inför ett avgörande prov, ja, övermänskliga krav, det inser vi allihop. Men är det inte så här också att om de verkligen hade en övernaturlig förmåga, utan begränsningar, då skulle de också inte bara kunna ge sig ut för att uttyda drömmar, då borde de också kunna tala om vad Nebukadnessar hade drömt. Att tolka drömmar, det är inte så svårt. Det kan man alltid dra till med någonting, vet du. Men kungen säger återigen, meddela mig drömmen och dess uttydning. Och för andra gången de svarar honom, men kung, må du bara förtälja drömmen för oss, så ska vi meddela dig uttydningen. Och kungen blir mer och mer misstänksam och mer vred. Och han säger i vers 8, jag märker nog hur ni bara försöker vinna tid. Eftersom ni ser att mitt beslut är oryggligt, och att om ni inte säger mig drömmen, domen över er inte kan bli annat än en. Ja, ni har kommit överens om att inför mig föra lögnaktigt och bedrägligt tal. Hävda att ni kan uttyda de här drömmarna i hopp om att tiderna ska förändras. Det vill säga att de bara försökte vinna tid så att kungens häftiga temperament skulle kanske hinna lägga sig lite grann. Eller han skulle få andra saker att tänka på, så han skulle liksom glömma bort de allvarliga hotelser han hade uttalat. Men han står på sig. Säg mig alltså nu vad jag har drömt, så märker jag att ni också kan meddela mig uttydningen. Och då kommer de fram en tredje gång inför kungen här i vers 10. En sista vädjan som samtidigt är ett erkännande av de okulta makternas oförmåga att uppenbara hemligheter. Lägg märke till det. En kristen ska aldrig befatta sig med sånt här skräp som okulta makter innebär. Okulta företeelser som det finns så gott om i vår tid. Aldrig befatta sig med astrologi, inte ens horoskop i veckotidningarna, även om de kan synas väldigt oskyldiga. Det är under en kristens värdighet. Och det står i 5 Moseboks 18 kapitel mycket tydligt om det här, om du vill ha skriftstället. 5 Moseboks 18 kapitel är ett ställe där Bibeln mycket klart varnar sitt folk för att befatta sig med sånt här. När du kommer in i det land som jag ska ge dig, ska du inte lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Det får inte finnas någon hos dig som låter sin son eller dotter gå genom eld, ett sätt att offra till guden Molok, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning, eller svartkonst eller häxeri. Ingen som före har besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är spåmän, eller som söker råd hos de döda. Mycket klart besked. Det är en styggelse för Herren, allt sådant. Hur ska en kristen, en gudsmänniska då, kunna vara trygg och få veta något om framtiden? Lägg ditt liv i Guds hand. Och du har en profet att vända dig till, som är över alla andra profeter, avslutar det här kapitlet, som Gud ska sända, och så syftas det på Jesus Kristus. Varför skulle vi behöva försöka inhämta kunskap från något annat område när vi äger Jesus Kristus och den helige ande i våra hjärtan? Han som vet allt om både vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända. De okulta makterna är väldigt begränsade. Satan har viss kunskap, men han är inte allvetande. Babels visa försöker komma ur knipan, men genom att påvisa det omöjliga för kungen. Nu säger de så här i vers 10. Kung Nebukadnessar, det finns ingen människa på jorden som förmår meddela dig det som du vill veta. Och aldrig heller har ju någon konung, hur mäktig han än har varit, begärt något sånt av sina spåmän eller besvärjare eller kaldéer. För det som du begär, det är alldeles för svårt. Och det finns ingen som kan meddela kungen det. Ja, förutom gudarna förstås. Men de har ju inte sin boning bland dödliga människor. Vilket erkännande detta är. Det här övergår vår makt, o konung. Med all vår trolldom, med all vår besvärjelsekonst, med all vår magik,
Vi kan inte det här. Det övergår vad människor kan. Det tillhör gudarnas förmåga och de bor inte hos människor.
Nej, men det finns en gud som gör det. Det visste de inte om. Och kungen blir så vred när han upptäcker hur de försöker slingra sig. Hur de försöker att klara sig ur knipan. Att han genast befaller om deras domsutverkande. Vers 12. Då blev konungen vred och mycket förtörnad och befallde att man skulle förgöra alla de visa i Babel. Ser du att till och med Babels vise har alltså erkänt att det fordras gudomlig uppenbarelse för att känna till såna här hemligheter. Och något sånt hade de alltså inte tillgång till. De hade inte tillgång till gudomlig uppenbarelse. De hade tillgång till den onda andevärldens kunskaper. Men det är inte gudomlig uppenbarelse, det är inte. Den har begränsning, den svarta magikens möjligheter. Och det är också begränsningen på den mänskliga visdomen. Här kommer man till korta med all sin kunskap. Det är lika med vår tids visa. Jag nästan skulle vilja göra en liten parentes här och säga, vår tids visemän, det vill säga de som kallar sig vetenskapsmän. Nu finns det många kristna sådana, men det finns generellt ett förkastande av den gudomliga uppenbarelsen, det vill säga av den bibliska uppenbarelsen, så som varande någonting som man skulle behöva ta hänsyn till när man försöker förstå verkligheten. Och så försöker man förklara verkligheten, vår existens och vårt liv utifrån rent materialistiska utgångspunkter. Och därför står man idag utan svar på vår tids stora ödesfrågor. Det är för att vetenskapen kan inte svara på sånt. Och det finns de som säger så här, och du kanske har hört det, att när en människa dör så dör hon som en hund, som ett djur, som en mask. Hon upphör att existera. Det finns ingenting mer. Allt är bara slut. Hur vet du det? Jo, det är för att vetenskapen har inte kunnat påvisa någonting annat. Nej. Vetenskapen vet inte om något liv efter döden. Men om du svarar så betyder det att du samtidigt infogar dig i en begränsning som den mänskliga kunskapen innebär. Den mänskliga kunskapen är ett styckeverk. Den ser till en del, men den ser inte bortom det. Den har inte möjligheter att komma bakom det som är fördolt för den mänskliga hjärnan och det mänskliga förståndet och den mänskliga vetenskapliga forskningsförmågan. Därtill behövs alltså den gudomliga uppenbarelsen. För att ge oss kunskap som vi inte kan nå genom vanliga forskningsmetoder. Men det är inte mindre riktig och sann kunskap för att den inte kan erhållas på ett laboratorium. Egentligen är all kunskap Guds kunskap. Så när vi forskar på våra laboratorier så håller vi egentligen bara på att ta reda på det som Gud redan har designat och har skapat. Och vi bara upptäcker hur han har gjort det, på vilket sätt han har sammansatt skapelsen. Det är inga nyheter vi kommer med i Guds ögon. Det allt är Guds kunskap, Guds sanning. Och därför så är det så här idag att utan gudomlig uppenbarelse så saknar vi insikt om livets mening. Vi saknar moralisk vägledning som människosläkte. För om det är sant att vi bara är djur stadda i en utvecklingsprocess möjligen, så finns det till slut ingenting som kan säga, ingenting absolut, varifrån vi kan säga vad som är rätt eller fel. Eller hur vi skulle leva som människor här på jorden. Och vi står utan grund också för människovärdet. Var ska vi förankra människans värde? Vad skiljer människan från en gråsten till slut? Eller från ett djur? Vi har kommit långt när det gäller vetenskaplig forskning. Och biblioteken världen över är välfyllda med böcker av den samlade kunskapen. Men vi har i vår kunskap idag kanske täckt in områden som är så stora att vi inte riktigt vet hur vi ska handskas med det. Tänk på biokemins nyaste rön till exempel. Ska vi gå vidare där? Ska vi manipulera med mänskligt liv i provröret? Med generna? Med kromosomsammansättningen? Hur ska vi göra här? Utan den gudomliga uppenbarelsen så är människan väldigt vilsen i världen. Utan vägledning för sin vetenskapliga forskning. Utan hjälp att tolka de fakta hon kommer fram till. Och utan moralisk vägledning. Och jag skulle också vilja tillfoga, hon är utan den verkliga inspirationskällan för sitt konstnärliga skapande. Vem ska hon tillägna sitt skapande, sin skapande verksamhet? Och varför överhuvudtaget ska hon vara en skapande
varelse som sjunger, som älskar, som skapar, som spelar, som målar, som väver. Om hon inte kan förankra sitt värde hos Gud och sitt hjärtas hemvist hos Gud. Du ser, vi behöver Guds ords uppenbarelse för att rätt förstå hela vår livssituation. Babels visa kom på skam. Trots sin samlade kunskap, 600 år senare utropar Paulus: var är det visa? Var är denna tidsålderns vise män? Varsågod och stig fram. Var är ni någonstans? Ni har ju till och med förkastat korset, som är Guds vishet och en kraft i frälsning. Men ni som berömmer er av att vara visa har inte ens förstått att ta emot eller ta första steget på vishetens väg, som innebär att frukta Gud. Vad hjälper ett Nobelpris på dödsbädden? Vem är då vis? Bibeln säger: den som fruktar Gud och tar vara på hans uppenbarelse. Du är visare än alla dina lärare om du tar vara på Guds ords uppenbarelse. Nu står Babels hela universitetslärarkår framför sin konung och säger: det här klarar inte vi av. Vi kan inte. Och deras förtvivlade försök att komma undan drar nu dödsdomen över deras liv. Vad nytta hade han av sina rådgivare nu? För Nebukadnessar gällde det hans liv och hans rikes framtid. Han var nästan irriterad över att se dem längre framför sig. Och beslutet går ut över hela Babel om att dödsdomarna ska verkställas. Och soldaterna ger sig ut på gatorna för att samla ihop alla visa. Därför knackade också på Daniels dörr. Han hade nu snart genomgått den här utbildningen. Och han och hans tre vänner, tillsammans med många andra av de här ynglingarna förstås, räknades liksom till de visa i Babel. Och det tycks nu bli ett väldigt snöpligt slut på de här unga männens liv, kanske i 17-årsåldern. Vers 13: när de kommer för att gripa Daniel, så dristar han sig i alla fall till att fråga varför det här, vers 15, varför detta stränga påbud. Han hade inte hört vad som hade hänt eller om de drömmar som Nebukadnessar hade haft. Och över hövitsmannen, eller drabanternas hövitsman Arjok, han förklarar för Daniel vad som har hänt, vad som har utspelats och varför dödsdomarna nu ska verkställas. Men kan du tänka dig att Daniel då får en sådan trosvisshet i sitt hjärta att han åtminstone vädjar till Arjok att leda honom till kungen? Så ska han, ja, det verkar som att han menar att bara jag får tala med kungen så ska det här kunna klaras upp. Så ska jag meddela konungen uttydningen, säger han i vers 16. Och han får audiens hos kungen. Och han lyckas med vad hela de visa i Babel inte hade lyckats med: att få en tidsfrist. De hade sagt: ge oss lite tid. Eller de hade försökt dra ut på tiden. Och kungen hade sagt: nej, nu ska dödsdomarna falla. Och så kommer en liten grabb, en av de judiska fångarna, en 17-åring, fram inför den väldige konungen och säger: ge mig lite tidsfrist, så ska jag säga dig drömmens innehåll och uttydningen imorgon. Och jag undrar hur Nebukadnessar reagerar vid detta järva erbjudande. Vad hela hans expertgrupp och rådgivare har gått bet med. Menar alltså en av de här unga grabbarna från Juda att han ska kunna klara av? Ja, det verkar nästan ironiskt, eller hur? Men kanske är det någonting i Daniels personliga framtoning, jag tror det, som gör att Nebukadnessar ändå inte kan bara förkasta det här erbjudandet och säga: ut härifrån pojkspolning, vad mina visa män inte har klarat av, skulle du kunna göra det? Nej, han kan inte bara visa Daniel på dörren. Det finns någonting av ett, ja, jag tror ett majestätiskt lugn över den här grabben. En sådan visshet, en sådan frimodighet att det nästan bringar Nebukadnessar ur fattningen. Och så var han ju egentligen också så oerhört nyfiken på vad den här drömmen egentligen skulle betyda. Så han kan bara inte förkasta det här erbjudandet, även om det kom från en sån ung grabb som Daniel. Och Daniel själv, han visste ju att alla möjligheter ännu inte var uttömda. Visserligen hade hela Babels visa fått gått ut, Människor hade tillfrågats. De klokaste i Babel hade tillfrågats. Men ingen hade tillfrågat himmelens Gud. Och Daniel visste att den Gud som han tillbad och så ivrigt levde för var en Gud som det inte fanns några hemligheter för, utan som visste alla hemligheter. Så direkt när Daniel fick höra det här, att Babels vis inte kunde komma på drömmen, så visste han, ja men Gud vet ju. Min Gud vet ju. Så mitt i denna hopplösa situation såg Daniel en underbar möjlighet för Gud att bryta igenom och uppenbara sin härlighet. Han blir så frimodig att han begär en tidsfrist, och han får det. Gud var med honom, står det i vers 16. Det står inte det. Daniel gick in och bad konungen, han fick det här beviljat. Gud var med honom och bekräftade att det trosteg som Daniel tog var i rätt riktning. Daniel visste ännu inte, men han handlade i tro och hade en sån visshet att Gud skulle göra någonting. Men nästa steg är mycket viktigt. Så fort han har fått den här tidsfristen utverkad, vers 17, så hastar han hem och omtalade för Hanania, Misael och Azaria, sina medbröder. Och det här ordet medbröder betyder på hebreiska egentligen sammanbundna, med dem med vilka han var sammanbunden på ett mycket intimt sätt, därför att de var hans medbedjare, hans bönekamrater. Han var helt klar på vad nästa steg skulle vara. Nu finns det bara en sak att göra, pojkar. Han sprang hem, han tog tag i dem, han sa, nu måste vi sätta igång och be. Och han visste att dödsdomen vilade över deras liv lika så väl som över alla andra devisa i Babel. Och så börjar nu ett av historiens mest intressanta bönemöten. Det finns ingenting som kan binda människor samman så starkt som just bönegemenskapen när det är stor nöd på gång. När det är stor nöd på gång. Och man ser ingen annan utväg. Om inte Gud bryter igenom nu, så kommer vi att vara halshuggna imorgon. Och så bad man, står det i vers 18. Så bad man till himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet skulle bli uppenbarad. Kan du se de här unga pojkarna inför Gud? I ett litet rum där borta i den stora världsstaden Babel. Sätet för den dåtida vetskapen och kunskapen om makten. Babel, denna stora världsstad där den militära makten var samlad och för vilken alla människor fruktade. Babel, Nebukadnessar. Men nu var det ett Babel i kris. Kris på högsta nivå. Ett problem hade framställts som hela kabinettet och universitetsfakulteten hade gått bet med att klara av. Alla Babels möjligheter var uttömda. Och det var precis som detta väldiga politiska rike stod helt stilla. Och fram och tillbaka i sitt sovrum vankade dess ledare oroligt i sinnes. Och ingenting fungerade som det skulle. Och här hjälpte inte den stora militära maktapparaten längre. Och så har du fyra unga pojkar på knä inför himmelens Gud. De vände sig inte till de här okulta makterna. De respekterade inte stjärnbilderna ovanför sig i den mörka Babels natten. Nej, de vände sig till himmelens Gud, den levande guden. Och de hade tro på Guds möjligheter. De hade lärt sig bedja redan i sina hem, där hemma i Jerusalem och i Judén. Vilka redskap är det Gud använder sig av? De som beder. I Babels fängelser satt de arresterade spåmännen och skakade galler. Besvärjarna, stjärntydarna skälvde inför sin förestående avrättning i gryningen. Och Babels fängelser var fyllda utav Babels alla vise. Och de var, som det står i Nya testamentet, utan Gud och utan hopp. Men i en annan del av Babel så pågick ett intensivt bönemöte. Fyra pojkar suckar ut sin nöd inför Gud. De bad ivrigt in på nattens timmar. Det var inte bönesvar genast. Men så fram på natten, fram på små timmarna, så är det lika som en mäktig tystnad kommer över hela rummet. Det är som hela rummet förtätas av Guds heliga närvaro. Och det står att hemligheten blev uppenbarad för Daniel i en syn om natten. Han ser plötsligt hela drömmen framför sig. Och han ser också dess betydelse. Allting är plötsligt klart. Gud har brutit igenom och bönesvaret har kommit. Tack vare de här fyra pojkarnas intensiva bön. Och Daniel rusar upp på sina fötter. Han sträcker armarna uppåt och börjar lova Gud. Och hans medbröder likaså, de förstår, nu har Gud brutit igenom. Nu kan vi prisa istället för att bedja. Och observera nu att Daniel inte genast hastar iväg till Nebukadnessar, utan först stannar han upp för att ge Gud äran. Observera hans lovprisning, det avslöjar väldigt mycket om hans andliga mognad och insikt. Och den får nog de flesta av oss att komma på skam när det gäller vårt sätt att upphöja och prisa Gud. Hur kunde en 17-åring uttrycka sig så här? Vers 20. Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Till vishet och makt hör honom till. Han låter tider och stunder omskifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger vishet åt de visa och förstånd åt de förståndiga. Och han uppenbarar det som är djupt och förborgat. Han vet vad i mörkret är. Hos honom bor ljuset. Dig mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har givit mig vishet och förmåga. Och för att du nu har uppenbarat det som vi bad dig om. Det som kungen ville veta. Halleluja, amen. Och sen var det dags att ge sig väg till hovet fram på små morgontimmarna här, skulle jag tro. I vers 20 och 23. Jag skulle önska att någon kunde sätta musik till den där lovprisningen förresten som Daniel ger här. Jag har aldrig hört den sjungas. Och så kommer han. Vi ska snart sluta. Vi ska inte göra klart kapitlet. Vi ska bara låta Daniel komma in till Nebukadnessar. Vi kan inte bara sluta här. Och Arjok möter Daniel och Daniel säger, låt mig få komma in till kungen, så har jag nu anledning att kunna berätta drömmen och uttydningen. Och Arjok, han blir väldigt imponerad av detta och han försöker nu enligt vers 25 att dra nytta av situationen inför kungen. Och han kommer in och säger, konung Nebukadnessar, jag har bland de judiska fångarna funnit en man som kan säga det i uttydningen. Det var inte Arjok som skulle ha äran för det här, inte. Och så för han då in gossen Daniel inför den väldige världshärskaren Nebukadnessar. Kan du tänka dig det här fantastiska ögonblicket i historien? Ett helt världsimperium står stilla, maktlöst och förlamat. Guds egendomsfolk lever i fångenskap och under förtryck. Men Guds plan går vidare genom några tonårspojkars bön. Och här har Gud väckt upp Daniel till sin profet. Och det skedde i ett litet bönemöte som de här fyra pojkarna hade fram på natten. Och så kommer han in för den väldige kungen. Och jag skulle förmoda enligt vers 26 utifrån Nebukadnessars fråga till Daniel, för han säger så här: förmår du säga mig den dröm som jag haft och dess uttydning? Liksom med en viss misstänksamhet, men ändå med en viss förhoppning kanske, så granskar han den unge grabben framför mig. Kan det verkligen vara sant? Skulle du kunna göra det? Men han ger honom möjlighet att tala. Han är så nyfiken. Och lägg märke nu till Daniels storsinta och ödmjuka svar. Lägg märke till det. Han säger i vers 27, den hemlighet som konungen begärt att få veta kan inga visa, inga besvärjare, inga spåmän eller stjärntydare meddela kungen. Men det finns en Gud. Det finns en Gud i himmelen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta genom den här drömmen vad som ska ske i kommande dagar. Och nu ska jag berätta för dig drömmen och uttydningen. Daniel går direkt vidare och Nebukadnessar greppar om armstödet på sin väldiga tron, för han ser frimodigheten i den yngling och han ser det rena majestätiska lugn som finns över honom. Någonting av ett gudomligt lugn och majestät har krönts Daniel som står där i sin första profetiska gärning inför denna tidens store världshärskare. Men lägg märke till hans erkännande. Ingen människa kan klara av det. Men det finns en Gud som i himmelen. När han säger ingen människa kan klara av det, så inkluderar han sig själv. Inte heller jag kan klara av det här. Men det finns en Gud i himmelen som kan uppenbara hemligheter. Och nu har han gjort det. Och han säger i vers 29, vers 30: för mig har denna hemlighet blivit uppenbarad, inte i kraft av någon vishet som jag äger framför alla andra levande varelser. Det är inte på grund av min egen vishet som jag nu kan berätta detta för dig, utan på grund av att Gud i sin barmhärtighet och i sin nåd har valt att uppenbara det för mig. Lägg märke till hur ödmjuk han är. Och detta är kännetecknet, det gudomliga kännetecknet på alla som utger sig för att vara profeter. Första hand, ödmjukhet. Där kan du känna dig lugn, när du upplever ödmjukhet hos profeter, hos den som menar sig ha ett budskap från Gud. Han talar alltid i ödmjukhet och nästan träder tillbaka med sin egen person. Och det är bara Gud som kommer fram. Och Daniel säger: nej, det är ingen människa som kan det. Jag kan inte det här heller. Och jag har ingen vishet framför alla andra som skulle göra att jag skulle klara av det här. Men Gud har i sin nåd valt att uppenbara det, för att du ska få veta vad som ska ske i framtiden. Och så börjar han berätta den här märkliga drömmen, den här skrämmande synen som Nebukadnessar har haft, och som vi ska spara tills imorgon eftermiddag. Men, och sluta nu med detta och fråga så här: visst är det spännande att vara kristen? Visst är det stort att få vara införsatt i ett sådant sammanhang där alla världsliga resurser kommer på skam och kommer till sin begränsning, men där vi som Guds folk kan gå ett steg vidare och säga: men Gud har uppenbarat det och det. Vi är inte helt okunniga om vad som ska hända i framtiden. Vi kan leva i trygghet om att Gud har framtiden i sin hand, och han har uppenbarat det i sitt ord. Och vi vet ungefär hur denna tidsålder ska avslutas. Och vi vet framförallt att Kristus ska komma tillbaka och att Guds rike ska upprättas. Och vi behöver inte leva i ovisshet och i oro inför framtiden, även om historien just nu ser ganska betryckande ut kanske. Må du och jag också ta vara på bönens möjligheter som Daniel. Det viktigaste i en församling är bönemötena. Och det är så viktigt att du kan finna en, två eller tre bönepartner eller flera. Och där uppenbaras hemligheterna. Där vinns segrarna i Guds församling, i de små eller stora bönesammanhangen. Det är där som det sker. Lägg märke till att Gud uppenbarade inte drömmen genast för Daniel. Han skulle kunna ha gjort det genast när soldaterna kom. Så skulle Daniel kunna ha sagt: åh, nu uppenbarar Gud för mig i drömmen. Nej, det gjorde inte Gud. Utan först måste Daniel och hans medarbetare in i bönevrån och kämpa kanske i timmar in på natten, därför att de skulle krönas till Guds medarbetare. Det var då, just genom bönen, som de blev Guds medarbetare. Och det är genom bönen framförallt som du och jag idag också blir Guds medarbetare. Och när han ser att vi är trogna i det här medarbetarskapet när det gäller bönelivet, så kan han också kröna oss till profeter och använda oss på mäktigt sätt. Gud välsigna oss att vi får med om det här i vår tid också. Amen. Ja, tack gode Gud.
Du är stor och du gör under. Du alina är Gud. Du är stor och du gör under. Du allena är Gud. Du är stor och du gör under. Du
gode Gud, att du bekände dig till de här fyra tonårspojkarnas bön när de stapplande och kämpande bad i sin stora nöd. Hur mycket mer skulle du då inte lyssna till oss när vi kommer inför dig i Jesu namn och på förtjänsterna av Jesu blod
Tack att vägen är öppen för oss. Att vi inte sitter i fångenskap i Babel, men väl inne i en tid då du också behöver dina medarbetare för att din plan ska gå vidare. Uppmuntra unga pojkar och flickor här idag att bli förebedjare, att bli bönemänniskor. Och att du därmed också kan kröna dem till profeter, till sådana som får vara bärare av dina hemligheter mitt in i en tid som så väl behöver få höra din uppenbarelse, istället för den smörja och den falska lärosatser som sprids, Herre. Hjälp oss att vara ljusets barn som förmedlar det rena oförfalskade Guds ordet. Amen.